Där. I höstens predikoserie tar vi oss an Jesus liknelser i Lukas evangeliet. Och idag ska vi lyssna till en av hans allra kortaste liknelser. Fast egentligen är det två stycken som sitter ihop. Lite som två tvillingar som liknar varandra men som samtidigt är unika. Man skulle även kunna se dem som två liknelser som blir ett och genom sin förening väcker någonting till liv. En föraning. Ett hopp. En framtid. Jesus undervisar i en synagoga och försöker förklara vad Guds rike eller himmelriket är för något. Vad är då Guds rike likt? Frågar han församlingen. Vad ska jag jämföra det med? Det är som ett senapskorn som en man sätter i sin trädgård. Det växer och blir till ett träd. Och himlens fåglar bygger bo bland grenarna. Jag föreställer mig hur både de lärda och det enkla folket ser undrande på mästaren som har kommit på besök. Deras bild av Guds kungarike stämmer nog inte riktigt överens med vad de hör. Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker, lyder Matteus version. Det är det minsta av alla frön. Men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna. Sen fortsätter han. Vad ska jag jämföra Guds rike med? Det är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl. Till slut blir allt sammans syrat. Surdegen sprider sig genom och inuti hela degen. Trädet verkar representera det yttre och surdegen det inre. Guds rike omfattar hela vår tillvaro. Något som liknelserna däremot har gemensamt är att de båda vittnar om hur Guds rike är fördolt. Som om något växer i jorden. Eller någonting sprider sig i en deg. Men jag tänkte fokusera på senapskornet idag. Eller kanske vi borde kalla det för Kristuskornet. För precis som senapskornet var Jesus ett litet och obetydligt frö i världens ögon. Han föds ute på vischan och växer upp som en snickarson i Nasaret. I 30-årsåldern börjar han undervisa ute på landsbygden. Några börjar följa honom och blir hans lärjungar. Men till deras bestörtning överlämnar han sig till sina fiender och låter sig avrättas på det mest skamfulla sätt. Avklädd, utskrattad, övergiven och uppspikad på två träbalkar. Det sägs att han håller ut kortare än de flesta. Han dör redan samma dag och läggs i graven likt ett ensamt senapskorn i jorden. Innan sin död talar Jesus flera gånger om vad som ska ske. Vid ett tillfälle använder han vetekornet som en bild av sin förestående död. Om vetekornet inte faller i jorden och dör därför blir det ett ensamt korn. Men om det dör ger det rik skörd. Hans vänner verkar inte förstå att han talar om sig själv. Att i själva verket är han som även är senapskornet som växer upp till ett träd i vars grenar himmelens fåglar kan bygga sina bon. De anar ännu inte att Jesus ska uppstå och att hans kyrka, eller hans kropp som den också kallas, kommer att breda ut sig över hela jorden likt ett stort träd med vidsträckta grenar. Men när Bibeln refererar till himmel och jord så här, till exempel att plantera ett frö i jorden, eller talet om himmelriket, så tror jag att vi moderna kristna behöver vara lite extra uppmärksamma. De flesta av oss inser att himlen inte primärt syftar på atmosfären eller rymden. Och på samma sätt ska vi inte ta för givet att den bibliska jorden i första hand syftar på en planet i ett solsystem. Jorden utmålas snarare här som den mylla eller den potential ur vilken Gud låter frambringa livet. I skapelseberättelsen kan vi läsa att det är genom Guds ord som jorden frambringar grönska, träd och levande varelser. I liknelsen om senapskornet hör vi ett eko av detta. Jesus, som enligt Johannes är Guds ord, frambringar genom sin död och uppståndelse det eviga livet i Guds rike. Jag beskrev det nyss i form av att kyrkan eller Kristi kropp växer upp till ett stort träd vars grenar når ända fram till oss här i Johanneskyrkan. Alltså ett träd där alla människor och folkslag är välkomna att bygga sina bon. Men för mig är det också viktigt att evangeliet blir personligt. Att berättelsen om Jesus blir Guds tilltal även till mig. Ibland föredrar jag därför att se evangeliet lite som ett slags äktenskapslöfte. Och vad i hela världen menar jag med det? Jo, att det är ett ord som gör någonting för oss. Som åstadkommer någonting. Som skapar en verklighet. De av oss som är gifta har ju givit oss själva till den andra genom våra löften. Löftet är därför ett personligt tilltal. Ett ord som när det uttalas skapar ett nytt liv tillsammans med den andra. Ordet skapar alltså en gemensam framtid. På ett liknande sätt ger Kristus sig själv genom evangeliet till sin älskade. Till Kristi brud som i Bibeln syftar på Guds folk eller kyrkan. Men där även vi som individer ingår. Och vi kan bara ta emot hans löften om Guds rike i tro. I tron på att det lilla senapskornet ska växa upp till ett träd som ger livsrum åt alla himlens fåglar och som bär god frukt. Och när det gäller trädets frukt, alltså frukterna av vårt kristna liv. Så är det särskilt en sak som åtminstone jag behöver påminna mig om. Vid ett tillfälle säger nämligen Jesus att ett bra träd bär aldrig usel frukt. Inte heller bär ett uselt träd bra frukt. Varje träd känns igen på sin frukt. Frågan som hänger i luften är: hur blir vi då ett bra träd som ger god frukt? På Nya Testamentets tid verkar det funnits vissa judekristna grupper som tänkte: för att förbli rättfärdiga måste vi fortsätta omskära våra pojkar, hålla våra matregler och helighålla sabbaten. Under senmedeltid var det andra markörer som gällde. Om vi bara ber de här bönerna och deltar aktivt i de här kyrkliga aktiviteterna så når vi kanske fram till himmelriket. I våra dagar är det nog vanligare bland kristna att känna: om jag bara hjälper tillräckligt många människor, om jag bara frambringar god frukt i mitt liv, så kommer kanske Gud att säga: du är ett bra träd. Det här är inget evangelium. Det är inga goda nyheter för juden som misslyckas att hålla fast vid Moselag. Det är inga goda nyheter för den som upplever sin bön som tomma ord i en ödslig tystnad. Eller som känner sig utanför i församlingen. Och det är verkligen inga goda nyheter för dem av oss som anklagar oss själva för att inte vara tillräckligt goda. Budskapet att producera god frukt för att på så sätt bli ett gott träd är inga goda nyheter för den som lider av syndanöd eller dåligt samvete. Anledningen är att vi har vänt på ordningen. För det är inte äpplet som frambringar äppelträdet. Det goda äppelträdet måste först växa till innan det frambringar god frukt. Men det är Gud som ger trädet dess växt. Vi är liksom Guds åker, som Paulus uttrycker. Och Guds ande formar oss till Kristus likhet, alltså till träd som kan frambringa hans frukter i världen. Så att Guds rike kommer på jorden så som i himmelen. Det är därför inte vår andlighet som för oss upp till himmelriket, utan Guds ande som sänker sig över oss och låter himmelriket växa till inom oss syndare, likt en surdeg. Vi får därför aldrig blanda ihop den heliga andes verk med våra egna andliga övningar, hur goda de än är i sig själva. För risken är att det kristna livet då blir ett slags självförverkligande där vi ständigt försöker frambringa god frukt för att bli så goda träd som möjligt och därmed nå himmelriket. Istället för att ta emot Kristus som ett senapskorn i trons åker. Det är där det eviga livet börjar gro. Det är också därför som den kristna kyrkan ända från begynnelsen ha predikat Guds ord för att evangeliet ska slå rot i människors hjärtan. Och firat Herrens måltid, där vi får ta emot Jesu kropp och blod för att både vi som personer och som kyrka ska få näring och växa till i kärlek och mogna i tron. För sanningen är ju den att även vi en dag kommer att planteras i jorden. Men det kristna hoppet är att Gud ska låta oss skjuta skott i en ny himmel och en ny jord som grenar på ett evigt Kristusträd. Det som blir sått förgängligt uppstår oförgängligt. Amen.